här idag, det är någonting som det kan vara lite svårt att dela, det kan jag säga. Jag delade det faktiskt hemma i församlingen här för någon vecka sedan. Och jag, i veckan innan när jag skulle göra det, så jag bad till Gud att han skulle liksom ge mig ett ord. Och så talade han till mig om det här som jag ska dela nu. Men jag liksom, jag ville ha något annat. För att det är ju så, det är alltid mycket ja, mera positivt att få vara med och berätta om allt det härliga och underbara. Men det är ju viktigt också det här med att vi får de här väckelsesignalerna, att Gud får väcka oss om det finns områden där vi behöver liksom vakna, att vi verkligen får göra det. För att det är en stor välsignelse i det. Att se och förstå vad Gud vill och sen bejaka det och uppleva all den välsignelse som ju det faktiskt medför. Och det är så här att för ett antal år sedan, ganska många år sedan, så var det en broder som blev frälst. Vi var verksamma i Örebro och han var företagare. Han hade den största musikaffären i Örebro. Det var liksom en stor musikaffär i två våningar och det var alla typer av musikinstrument och så här. Men det var en kris som kom där mitt i livet och han blev frälst, tog emot Jesus. Och inte bara så där liksom frälst och så fortsätta ungefär som förut, utan det blev en sån radikal förvandling i hans liv. Och i den här processen när han kände och just detta med företaget och när han tog emot Jesus och det här med pengarna som kom in, han ville vara med och det ska väl signa Guds verk och det ska in, det ska vara för evangelisation och mission, och det liksom, det blev ett helt nytt tänkesätt för honom. Och i den här radikala förvandlingen som han upplevde så skrev han en sång. Och jag satt och funderade på om jag skulle våga sjunga den. Jag gör det. Jag tar risken. Kan man låna ringurare? Som sagt, jag tar risken. Vi provar med C. Vänta nu, har jag en mic där. Ska jag sjunga i den eller den? Eller? Jag stänger av den här och så sjunger jag här. Så.
Se dig aldrig mer tillbaka mot en syndig Sodoms slätt. För ditt liv du måste hastigt fly. Se på morgon stjärnan klara, anden leder dig ur. Herren Jesus kommer med en morgon ny. Har du satt din hand till plogen och din blick mot himlen vänd, med Guds folk du börjat vandra ut i tro. Se på Jesus stungna händer, jaga tvivlens moln på flykt. ifrån ljus till mörker finns ej någon bro. Så se dig aldrig mer tillbaka mot en syndig sodomslätt för ditt liv. Du måste hastigt fly. Se på morgonstjärnan klara, anden leder dig ju rätt. Herren Jesus kommer med en morgon ny. Hör du ännu stämman ljuder, Jesus kallar, följ nu mig. Lämna båt och nät, din fader och din bror. På ditt ord jag går, o Herre, tills den gyllne morgon gryr. Nu jag vet, ja jag vet på vem jag tror. Se dig aldrig mer tillbaka mot en syndig Sodomslätt för ditt liv. Du måste hastigt fly. Se på morgonstjärnan klara, anden leder dig ju rätt. Herren Jesus kommer med en morgon ny. Jag ser dig aldrig mer tillbaka mot en syndig Sodomslätt för ditt liv. Du måste hastigt fly. Se på morgonstjärnan klara, anden leder dig ju rätt. Herren Jesus kommer med en morgon ny.
Se dig aldrig mer tillbaka mot en syndig Sodomslätt. Vi vet att Jesus, han talar ju faktiskt om Sodom och Gomorra. Han talar om Noas tid. Och han säger som det skedde på Lots tid, som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Vi kan citera honom direkt från Lukas, ifrån det 17 kapitlet. Så kan vi läsa där. På samma sätt som det var på Lots tid. De åt, de drack, de köpte, de sålde, de planterade och byggde. Men en dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Och så säger Jesus någonting här. Han säger, tänk på Lots hustru. Eller som det står i 1917 års översättning, kom ihåg Lots hustru. Och man kan ju fundera varför Jesus så fokuserar på den här kvinnan. Det är inte så ofta Jesus säger så att vi ska tänka på någon speciell person. Han kunde ju säga tänk på Abraham eller Mose eller Elia eller någon av de här som är ju verkliga gudsmän och förebilder. Men tänk på Lots hustru. Vad är det för speciellt med Lots hustru? Vi ska fundera på det, men vi ska läsa en bibelvers först ifrån Lukas 9 kapitlet och 62 versen. Och det är lite tema till sången som jag sjöng här. Just detta att har du satt din hand i plogen, börjat den här sången. Och här så står det så här. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Och jag tänker på det här, blicka bakåt och inte passa för Guds rike. Det här är ju allvarligt, eller hur? Att passa för Guds rike, om man inte gör det, det är ju katastrof. Men om vi tänker då på vad det innebär, just detta att komma till Jesus, att omvända sig, att bli född på nytt, att börja leva ett nytt liv. Och jag har nämnt det förut här, vet jag, men jag nämner det igen, att vi gick vår egen väg. Men så fick vi höra evangelium. Vi omvände oss 180 grader. Nu går vi inte längre vår egen väg, utan Jesus, det är han som lyser här. Vi följer Jesus. Vi är hans efterföljare. Och det innebär att vi lämnar ju liksom det livet som var där. Det lämnar vi bakom oss. Alla de avgudarna, allt det som liksom tillhörde det gamla livet. Paulus, han talar om det här att vi var, jag säger han, vredens barn som alla de andra. Vi följde försten över luftens härsmakt. Alltså med andra ord, det var ett liv som var helt i överensstämmelse med den kultur som vi lever i. Vi levde inte i en motkultur utan i en medkultur. Vi levde med världen. Vi gjorde allt som man gör i världen. Men så hände någonting. Vi mötte Jesus. Och då skedde någonting. Då omvände vi oss. Det var inte att vi liksom fortsatte att leva det livet med ett slags kristet förtecken. Nu fick vi ett nytt fritidsintresse. Nu går vi till kyrkan på söndagarna. Och så lever vi som vi gjorde förut. Utan det var en radikal förändring och en total omvändelse. 180 grader. Och då går vi liksom, då följer vi Jesus. Vi följer lammet vart det går. Och det innebär att vi lever liksom verkligen i en counterculture. Det är någonting som är någonting helt annat. Därför att vi har inte den ledstjärna som man har i världen. Där det liksom, det handlar om så mycket utav vad kan den här världen erbjuda mig. Och liksom hela tiden. Jesus säger, i de yttersta dagarna ska det bli svåra tider. Och de svåra tiderna, det är människorna själva. Människorna ska då vara egenkära, penningkära. Och så står de ska älska vällust mer än Gud. Och så står det ovanpå det att de ska ha ett sken av gudsfruktan. Men vill inte veta av dess kraft. Så att det finns en slags religiös företeelse. Många som lever ett sånt liv. Men ska vi följa Jesus, då är det radikalt. Då är det någonting som är ett totalt uppbrott. Och det är också på det viset att vi förstår att denna tidsålders Gud, Han hatar de som på det här sättet verkligen vill följa Jesus. Så att det innebär också att ska man följa honom, då kan man inte räkna med att alla kommer att gilla det vi gör, utan vi kommer att uppleva förföljelse och vi kommer att uppleva både det ena och det andra. Men Jesus har sagt, jag är med er alla dagar. Halleluja. Och han vill på ett speciellt sätt liksom komma med sin välsignelse. Och när vi går hans väg. Alltså det finns ingenting underbarare i den här världen. Genom lidande och svårigheter ändå bara uppleva detta. Att Jesus är med och han älskar oss. Han har en sån omsorg om oss. Men det här då, Lots hustru. För det första så säger Jesus här då, som vi läste. Den som sätter handen till plogen och sedan blickar till baka. Han passar inte för Guds rike. Så att liksom när vi verkligen liksom sätter handen till plogen, va, då för att det ska kunna bli några raka fåror där, va, så kan vi liksom inte gå så här, va, och titta bakåt, för det blir väldigt krokigt och tokigt. Utan har vi satt handen till plogen, då tittar vi rakt fram och så kör vi på, va. Därför att vi har fått en kallelse, ett uppdrag att vara med och bereda marken, jordmånen, halleluja, för evangelium. Men den som har satt sin hand till plogen och sedan blickar tillbaka. Jag tänker på det här situationen som då Jesus målar upp här, som det var på Lots tid. De åt, de drack, de köpte, de sålde, de planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen. Och när jag tänker på vår kultur som vi lever i, den har gått längre än Sodom. Den har gått längre än det man gjorde i Sodom. I sin synd och sitt uppror mot Gud och alla hans ordningar. Och det går oerhört snabbt, måste jag säga också. Hur Bibeln brukar tala om både människor och nationer och kulturer som liksom uppfyller sina synders mått. Alltså det vill säga, det fylls på, va, tills det, måttet är fullt. Och då liksom kommer domen. Och vi kan väl inte räkna med, om vi i vår kultur så att säga går längre än både Sodom och Gomorra och det man gjorde på Noas tid, att vi kan göra vad som helst utan några konsekvenser. Det är ungefär så människor tänker idag. Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Det är ju den attityden som liksom är idag. Men det är helt klart. Ja, på samma sätt som vi liksom förväntar oss att en nation har en lagstiftning och att om man bryter mot lagarna så blir det konsekvenser. Det finns både polis och domstolsväsende och fängelser och allsammans detta. Det är ju naturligtvis, det skulle vara hemskt att leva i en anarki. Att folk fick gå omkring och mörda hur mycket som helst och det blir inga konsekvenser. Utan det är ju så. Och sen, varför ska vi då tänka att Gud, han har liksom ingen, det finns ingen dom. Gud är bara kärlek, säger man. Men kärlek, det är ju också det att ta itu med ondskan. Tänk om all ondska skulle liksom komma in i himlen. Då skulle ju inte himlen bli någon himmel längre. Det skulle bli fruktansvärt. Men just därför att Gud, det står i Uppenbarelseboken så här, ingen synd finns mer och ingen orättfärdighet, utan det är en plats dit ingenting utav det som har med djävul och ondska och ja, du vet allt detta som vi ser idag. Det kommer inte dit. Men de som blivit tvagna i Jesu blod, de som har blivit tvättade rena, halleluja. De som har blivit rättfärdiggjorda, de som har iklätt sig Jesu Kristi rättfärdighet. Det är de som kommer att komma dit. Halleluja. Så att, och då vet vi är på väg. Halleluja. Vi vet vart vi är på väg. Vi har fått en försmak. Vi har fått en det står att vi har fått en pant på arvet. Det är någonting alldeles underbart som väntar oss. Som hägrar. Och, jag vet inte, i förr i alla fall, då sjöng man väldigt mycket det man kallade för hemlandssånger. Och det handlar inte om att sjunga om Sverige eller så, utan ett annat land. Vi är gäster och främlingar här, men vi är medborgare i himlen. Och det är liksom det som är målet för oss. Och när vi är på väg dit, då vill vi ha med oss så många som möjligt. Men om vi tittar på det här, Lots tid. Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Ja, alltså, det är någonting som fattas här, eller hur? Allt det där som Jesus kallar för allt det där andra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska allt det där andra tillfalla er. Men här har allt det där andra liksom höjts upp till den största och första prioriteten. Och det är precis som att det som, ja, man ser riktigt de här avgudarna som verkligen har tagit Guds plats i detta, som handlar om att leva ut det här egenkärleken, penningkärringen, njutning. Vi lever i en kultur som brukar kallas för en njutningskultur. Men Herren, han har ett fantastiskt, underbart program för oss som Guds folk i den här tiden. Ett folk, ett annorlunda folk. Ett folk som har helt andra värderingar än de man har i världen. I världen så söker man lyckan genom att man liksom ska få mer materiellt, man ska få en högre lön, man ska, ja, du vet, det här, klättra på de här stegarna för att nå upp. Och sen så kan man läsa om dem som då har lyckats på olika sätt, så ser man att lyckan fanns visst inte där uppe på toppen. Utan de verkar vara väldigt olyckliga, många utav de här som liksom har nått i de här målen. Men ju mer vi får av Jesus, halleluja, desto mer känner vi den här inneboende glädjen. Som liksom inte bara påverkas utav yttre omständigheter, utan det är en glädje som vi får mitt i omständigheter, svårigheter, så kan vi uppleva att vi har en inneboende glädje, för att det är en evig glädje. Det är inte en glädje som liksom påverkas av konjunkturer eller av yttre omständigheter, utan det är någonting som finns där djupt där inne, därför vi vet att Jesus älskar mig. Vi vet att han är så god. Vi vet att han har så mycket underbart. Vi har ett hopp, vi har en framtid. Vi har så mycket som vi äger i honom. Så därför så är inte vår glädje någonting som liksom styrs av hur mycket vi äger. Vi kan vara hur fattiga som helst, men halleluja, vi kan vara saliga. Därför att vi är hur rika som helst när vi har Jesus. Och jag tänkte på en av de här som väl hade nått väldigt högt upp då. Steve Jobs, det namnet har du säkert hört. Apple. Och man menar, man kan ju inte alldeles säkert veta om det här stämmer att han har sagt det. Men det har ändå liksom presenterats som det här var det som han sa på sin dödsbädd. Och jag vill bara läsa några rader. Jag nådde toppen av framgång i näringslivet. I andras ögon var mitt liv symbolen för framgång. Men bortsett från jobbet har jag liten glädje. I slutänden är min rikedom bara ett faktum i livet som jag är van vid. Just nu, när jag liggande på min säng ser tillbaka på mitt liv, inser jag att allt erkännande, all rikedom som jag var så mycket stolt över har bleknat och blivit meningslösa inför min död. Det var någon som nådde dit högst upp, som liksom fick allt det där som många människor liksom strävar efter att få mer och mer och mer utav. Men så upptäcker man tomheten i allt det som världen har att ge. Men Lots hustru, varför skulle vi komma ihåg henne då? När eld och svavel så att säga kom ner över Sodom, innan det så hade änglarna varit där. Vi kan gå till första Mosebok, det 18 kapitlet, så kan vi se det som står där. Där är det alltså änglar som kommer till staden, och det står att de kommer i den 16 versen att de kommer ner mot Sodom. Och Abraham följer dem en bit på vägen, och Herren sa: kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Tänk att kunna ändå ha en sån relation med Herren. Att han liksom, han kan inte dölja, han måste bara tala om för Abraham vad som håller på att hända. Och så säger då Herren att ropet över Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. Tror ni att det finns ett rop från Sverige? Tror ni att det finns ett rop som når upp till Herren? Ropet över Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som i ropet som har nått mig. Och om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Abraham gick närmare och sa: ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Och Abraham, han vädjar verkligen, han ber om det finns 50 rättfärdiga. Men han inser att det finns kanske inte 50 rättfärdiga. Han får gå ner i antal hela tiden. Men det visar sig i slutändan att det fanns inte tillräckligt många. Men när Herren, i 33 versen, när Herren hade talat färdigt med Abraham, gick han därifrån, och Abraham återvände hem. Och sen i första Mosebok 19:1, på kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sa: mina herrar, kom med till er tjänares hus, tvätta era fötter och stanna över natten, sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på torget över natten. Men de bad dem så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt, och innan de hade lagt sig omringades huset av männen från staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sa till honom: vad är männen som kom till dig innan, att skicka ut dem så att vi får ligga med dem? Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig. 12 versen. Sedan sa änglarna till Lot: har du några mer här? Någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort dem från den här platsen, för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Jesus tar fram det här exemplet: som det skedde på Lots tid, så ska det ske vid människosonens tillkommelse. vi behöver läsa de här texterna och verkligen förstå allvaret i det budskap som Jesus för fram. För det gäller oss. Det gäller vår kultur. Men då kommer alltså Lot till sina svärsöner. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Och jag tycker jag liksom i det här så känner man igen den mentalitet som vi liksom har i vår kultur. Man tar ingenting på riktigt allvar. Utan är det någonting som liksom känns att det blir för kraftigt, ja då bara stöter man bort det som ett skämt och så kan man bara fortsätta så att säga. Men man trodde att han skämtade. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: bryt upp, ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här så att du inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde tog männen hans hand och hans hustrus hand och hans båda döttrar kände för Herren ville skoda honom. De förde honom ut och först när de var utanför staden släppte de honom. Och när de hade fört ut dem sa en av dem: fly för livet, se dig inte tillbaka, stanna inte någonstans på slätten, fly till bergen så att du inte går under. Se dig inte tillbaka. Här kommer det igen, se dig inte tillbaka. Och det var väl just det då som skedde här. Vi går vidare i 22 versen. Så säger ingen: men skynda dig att fly dit, för jag kan inte göra något förrän du är där. Och därför fick staden namnet Soar. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svaveleld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han ödelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Var det därför Jesus sa: kom ihåg Lots hustru? Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka och blev en saltstod. Varför såg hon sig tillbaka? Varför såg hon inte liksom den här staden som Gud hade berett för deras räddning? Vad var det som gjorde henne så tvehågsen? Jag slog upp det där ordet i en ordbok. Vankelmod, obeslutsamhet, tvehågsenhet, tvekan, vacklan, kluvenhet, ombytlighet, nyckfullhet, beslutssvårigheter, tveksamhet, ambivalens. Motsatsen är säkerhet, beslutsamhet, bestämdhet, målmedvetenhet. Så hur är det? Finns det saker, finns det liksom de här banden? När vi liksom ser domen liksom kommer över det som handlar om den här kulturen och allt vad den representerar. Lots hustru, hon såg sig tillbaka. Vad var det hon tänkte på? Vad hade hon där i hemmet som liksom gjorde att hon blev så här tvehågsen? Var det egodelar? Var det annat som liksom som hon satt fast i? Sånt som var väldigt, väldigt svårt att lämna. Därför att det hade blivit liksom nästan som en del av henne själv. Hon såg sig tillbaka. Och det här tycker jag talar så tydligt vad viktigt det är att vi verkligen står fria. Att det inte finns någonting av det som den här världen representerar som liksom håller oss tillbaka. Eller som vi sitter så fast i så att när det verkligen gäller då vet vi inte, vi ser allt det där som Gud har gjort men vi står där liksom mitt emellan. Det är så svårt att ta det där steget att bara klippa allting och bara gå. Men det är det som just den här kallelsen innebär. Den som vill följa mig, säger Jesus, han måste sätta sig ner och beräkna kostnaden. Ska man bygga ett torn, ja då får man se till att man har det som behövs för att liksom bygga färdigt. Att det inte står där som ett halvfärdigt torn och som blir som en slags dåligt vittnesbörd eller åtlöje inför människor. Man sa om politiker igång, han nådde inte ända fram. Och det var ju hemskt om man skulle säga det om oss när det gäller evighetsfrågorna. Vi vill nå ända fram. Men för att vi ska göra det så går det inte att se åt båda hållen. Utan när vi har satt vår hand till plogen, då vänder vi inte tillbaka. Då är det gamla finito. Då har vi klippanden och så följer vi Jesus. Och Jesus, han gör det här om möjligt ännu mera radikalt. I bergspredikan. Det är en del som tycker bättre om Paulus än Jesus. De tycker Jesus han är för radikal. Men vi ska läsa ifrån Matteus, det sjätte kapitlet. Och vi kan läsa där ifrån den, vi läser ifrån den 19:e versen. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Varför då? Därför, för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så det var det. Kom ihåg Lots hustru. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Hon vände sig om för att det fanns någonting i hennes hjärta av det som fanns kvar i den här staden som stod i lågor. Det fanns någonting som ett band som inte var klippt. Och därför så vände hon om. Herren vill verkligen röra vid våra hjärtan. Han vill befria oss. Jesus fortsätter och så säger han så här. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ögat är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och så fortsätter Jesus att säga, ingen kan tjäna två herrar. Och det är just det handlar om nu då. Ingen kan tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Det går inte. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag, bekymra er inte för era liv, vad ni ska äta, vad ni ska dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Och sen se på fåglarna, se på blommorna. Gud skaparen, han har omsorg om hela sin skapelse. Och han fortsätter här i 31 versen. Bekymra därför inte och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Vi vill inte vara som hedningarna. Men er himmelske fader vet vad ni behöver. Han vet att ni behöver allt detta. Och det är så underbart att det står fader där. Då är vi barn. En pappa som omsorg om sina barn. Så är det. Han har omsorg om oss. Och jag kan vittna om det och du kan säkert vittna om det. Vilken omsorg Gud har om oss. Men vi söker allt det där andra, så får vi se om vi hinner med Guds rike också. Men så, sök först. Nu handlar det om en prioritetsordning. Nu lever vi här i ändens tid. Vi lever i en kultur som har gått längre, så att säga, än dessa kulturer som vi har läst om här. Vi lever verkligen i en oerhört allvarlig situation. Vi kan inte längre leva som människorna där ute som köper, säljer, planterar, bygger. Ända till den där dagen som kommer liksom chockartat, därför att man har inte förberett sig, man vet ingenting. Men Abraham, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Det finns ett folk som kan få leva i kommunikation med himlen, som kan få höra vad anden säger till församlingen, som inte är bedövade och förblindade, utan som har, så att säga, denna uppenbarelse och det ljus som är nödvändigt för den tid som vi nu lever i, så att vi inte ska gå vilse, så att vi inte ska snärjas in, för vi har en fiende som verkligen försöker på alla sätt. Och jag tänker så här. För 100 år sedan, det var fattigt i vårt land. Det var riktigt fattigt. Det var en väldigt stor skillnad. Kanske drygt 100 år. Säg att vi går tillbaka 120 år. Vid den tiden då pingstväckelsen kom till det här landet. Och vi vet att det skickades ut missionärer till alla världens hörn. Det var fattigt. Men på något sätt så lyckades man att skicka ut, slutligen så blev det faktiskt tusentals av missionärer och evangelister som skickades ut. Där var liksom ekonomi inget hinder, utan där var det detta, man trodde på Gud. Man gick liksom, man hade satt handen till plogen och man gick i tro på Gud och fullgjorde det som var uppdraget att sprida evangelium. Idag kan vi se, det finns enorma resurser fonderade bland de som kallas Guds folk idag. Men som liksom handlar mycket om jag, mig och mitt. Vi har en massa, vi har det bra ställt. Vi lever i en välfärd. Men tänk om vi skulle få det tänkesättet som man hade då i de här tidigare generationerna. Och se till att alla möjliga medel som man bara kunde uppbringa kunde få gå till detta, att vara med att vinna så många som möjligt innan katastrofen kommer. Vi vill vara med, vi vill rädda, vi vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Och vi tänker på, jag tar som exempel här Abraham. Han bad ju, vi vet att han bad ju för Sodom. Men vi vet att ändå så kom katastrofen. Men blev inte Abraham bönhörd? Var det så att Gud inte hörde hans bön? Jo, Gud hörde hans bön. Det står där i det 19 kapitlet i första Mosebok så här. Det är väl den 29 versen, tror jag. När Gud ödelade städerna på släkten, tänkte han på Abraham. Han tänkte på Abraham. Och lät Lot komma undan förödelsen när han omstörtade städerna där Lot hade bott. Gud tänkte på Abraham. Och vi ska vara med. Bedja loss människor. Det kanske är någon eller några som Gud på ett speciellt sätt lägger på ditt hjärta att be för. Några som du vill vara med. De måste räddas. De måste, så att säga, få bli räddade. De måste få uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Gud tänker på dig och räddar dem. Han hör våra böner när de stiger upp till honom. Vi får be för honom, vi får be för henne. Vi får be loss dem, att de får vara med. Och vi bara har detta i våra hjärtan. Det är det drivet, Guds rike först, hans rättfärdighet. Och så är vi med och utbreder Guds rike. Och så ställer vi allt vad vi är och har av resurser till Guds rikes förfogande. För det finns ingenting som vi kan ta med oss ändå. Den där dagen där framme när vi, så att säga, antingen får lämna där, eller när Jesus kommer, eller när domen kommer över allsammans det här. Det finns ingen evig trygghet i det materiella, utan Jesus, han säger: samla era skatter i himlen. Halleluja. Och det gör vi genom att vinna så många som möjligt. Vi vill ha med oss skatterna, dessa underbara människor. Vi vill ha med dem dit. Därför satsar vi allt på att vara med och vinna dem. Men det är någonting som Jesus säger här. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Och jag tänkte på det här. Och så läste jag ifrån Efeserbrevet, det första kapitlet. Där det står så här i den artonde versen. Om ögat är friskt eller om ögat är sjukt. Jag ber, säger Paulus, att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Nu talar vi om andra saker, va, än det här liksom som världen representerar. Det finns någonting som är fött i himlen. Ett arv. Ett evigt arv. Jag har ett evigt arv som väntar vid himlens sällan, han sjöng en sång för. Och det är verkligen det som jag ber, säger han, att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket topp. Alltså med andra ord, att vi inte liksom värderar det som inte har något värde, utan att vi ser och förstår att värdera det som har ett evigt värde. Vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraft han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida. Högt över härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Alltså med andra ord. Halleluja. Det kanske är så att vi behöver ett helande under. Vi behöver få våra ögon öppnade. De sjuka ögonen. Jesus, han lägger händerna på oss och liksom ber för våra sjuka ögon så att de får bli friska. Så att vi ser på liksom ett rätt sätt. Ser att värdera det som är evigt. Och ser och förstår vad som är förgängligt. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För det kan göra oss väldigt tvehågsna. Det kan göra att vi blir som Lots hustru. Vi vill dit, men vi har liksom saker och ting som drar åt andra hållet. Herren, han vill göra oss fria. Fullständigt fria. Så att allt vad vi är och representerar, det överlämnar vi åt honom. Och prioriteten i våra liv, det handlar inte om att vi ska liksom göra en personlig framgång, att vi ska tjäna så mycket, utan prioriteten är det. Och vi vill att Guds rike ska ha framgång. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har fått våra ögon, halleluja, helade. Våra ögon har blivit friska. Vi ser sunt. Vi är inte liksom påverkade av världens ande, utan vi har fått våra ögon öppnade. Så att vi har fått uppenbarelse av vad det är för någonting som är verkligt och evigt, har ett värde. När Jesus talar här om det här, om i Matteus det sjätte kapitlet, så ser vi var vi ska samla skatterna i himlen, halleluja, inte på jorden. Utan får vi något in i mission, in i evangelisation, in i för att vi ska vara med, halleluja, många ska ta emot Jesus, och det behövs medel för att det ska kunna ske. Och Herren visar dig var du ska vara med någonstans, och bara ge in det du har för att Guds rike ska gå fram. Det visar han. När du är inför honom och ber, så kommer han och visar dig. Ja, men här ska jag vara med, och där ska du vara med. Och så, halleluja, så kan det, vi får igen det här friska igen, som vi såg för 100 år sedan när man skickade missionärer åt alla håll. Behövs det inte idag som det gjorde då? Behovet är väl ännu större idag än det var då? Men det är någonting som har skett med vårt sätt att se och tänka, eller hur? Som har förändrats. Och det vill Herren vrida tillbaka, så att vi liksom får friska ögon och friska tankar och friska öron, så vi kan höra vad anden säger. Halleluja. Vi behöver ett helande under, tror jag, allesammans ifrån himlen, så att vi kan se och förstå på ett rätt sätt. Och Paulus, han talar ju om det här med vishetens och uppenbarelsens ande som kommer och visar. Och så kan vi lyfta oss upp över det här materialistiska, halleluja. Vi är liksom inte i det där, utan vi lyfter oss över det, och så ser vi att ja, men det där, det Gud vet att vi behöver det, och han hjälper oss, och så får vi ett naturligt förhållande till det på det sättet. För att om du vet att en bank är på obestånd. En bank, liksom du har förstått att den håller på att gå konkurs. Inte tar du allt du äger och bara sätter in på den banken. Det vore ganska oförnuftigt, eller hur? Men det är ungefär så vi gör när vi satsar liksom. Vi vet att allt detta är sparat åt eld. Men vi satsar liksom allt på det. Nej, vi vill sätta in på den där banken, halleluja, som inte kan gå omkull. Som vi sjunger i sången, och banken där går ej omkull. Halleluja, det finns en bank som inte går omkull, och där vill vi vara med och satsa. Så bara låt den helige ande bara få röra vid dig och bara kapitulera, släpp allting och bara omvänd dig. Vi omvänder oss till Gud och säger: Herre, vad vill du med mitt liv? Vad vill du med det som jag har? Vad är din vilja? Jag vill inte gå mina egna vägar längre. Jag vill inte hålla på och mala på som man gör i världen. Jag vill vara med och bara satsa på ditt rike. Halleluja. Tror du att du blir välsignad då? Det trodde ni. Ja, vill ni ha välsignelse? Det vill vi ha. Det är en sång som vi brukar sjunga när vi har dopförrättning hemma. Vi ska ha dop nu nästa helg också. Det är så härligt med dopförrättningar. Men vi brukar sjunga den här. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat att följa Jesus. Och om andra tvekar, så vill jag dock följa och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen och ingen väg tillbaka går. Så är det. Det är radikalt, men det är så Jesus undervisar. Är det så att någon har sagt något annat, så jag har bara citerat vad Jesus säger här. Det är inte mina ord. Det är Jesus som säger det här. Jag har läst Guds ord. Och vi har att ta ställning till det. Vill vi ta emot det? Vill vi liksom böja oss under honom och bara be Jesus, jag bara lämnar mig med allt vad jag är, med allt vad jag har i dina händer. Han står med sin öppna famn. Han har en underbar väg för dig. Han leder i det som kallas för förutberedda gärningar. Han har en plan för ditt liv. Och det är så underbart. Han är undrens Gud. Så att när undrens Gud får ta över, då ser vi också det på det ekonomiska området. Hur han liksom har omsorg om saker och ting. Vi kan stå i olika ekonomiska situationer. Men han har full kontroll. Alltså, jag har så många underbara vittnesbörd. För en månad sedan här, eller två kanske, så var vi i en situation. Vi hade en gammal buss som vi använde i arbetet, men sen ville den inte längre, den ville inte starta längre. Och jag var runt på olika sådana här bilfirmor och kollade liksom vad det fanns för möjligheter att skaffa en buss som liksom vi skulle kunna använda i arbetet. Men jag såg ju det här med månadskostnader och så. Nej, det där är inte möjligt. Det fungerar inte för oss. Men så Gud, du vet, du ser, den startar inte längre. Vi behöver en buss. Och så är det en man som hör av sig. Jag har en buss här. Vill ni ha den? Ja, det vill vi. Så fick vi en buss och han lagade upp den och gjorde i ordning den för en stor summa pengar och en helt fantastisk buss som vi fick. Så att, bara ett litet exempel på hur många exempel som helst. Gud är undrens Gud och han gör även ekonomiska under när vi vill följa honom, när det handlar om hans rike och när det handlar om att det ska finnas resurser på olika sätt. Han är en god Gud som ger oss goda gåvor för att vi ska kunna vara med och utbreda hans rike och för att han också vill försörja oss när vi går den vägen. Det finns ingen fruktan i det här. Att ge upp allt, det är en sån trygghet, det är en sån frid, det är en sån vila i det. Halleluja, Gud, du har kontroll. Jag går inte längre min egen väg, jag går din väg. Led mig, helige ande, led mig, använd mig. Ta det jag har, använd det som du vill. Det är inte mitt, jag har det bara som en förvaltare. Det tillhör inte mig. Det tillhör dig. Halleluja. Amen. Jag tror att Gud vill använda oss allesammans här. Guds rike ska utbredas i det här landet. Vi ska tjäna honom till både ande, kropp och själ. Och resurser ska komma fram. Och den heliga ande ska utrusta och smörja oss och rusta oss. Och nådegåvor, halleluja, ska bli upplivade. Och Guds verk ska gå fram. När vi överlåter oss åt honom, halleluja, då kommer han med alla sina resurser. Och de är inte dåliga, ska jag säga. De är enorma. När Gud lägger till, halleluja, hans välsignelse och allt vad himlen representerar, då blir det någonting helt annat än det vi har hållit på med förut. Så är det. Tack Jesus att du har en underbar plan, Herre. Tack Jesus att vi ska vara med och vinna människor, Herre. Vi ber, Herre, om det, att vi ska vara med och ställa oss både med våra tjänster, Herre, med nådegåvor, med medel, med allt vad vi är och har, Herre. Att vi får ställa allt, Herre, under dig, Jesus Kristus. Det tillhör dig, Jesus. Vi överlämnar oss med allt i dina händer, Herre. Därför att vi vill vara med och vinna så många människor som möjligt innan du kommer igen, Herre. Det är någon mer som talar med Herren här. Halleluja, Jesus. Shabbat shalom.